Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Sofia Lilja är sång- och artistcoach, föreläsare och KBT-terapeut. Hon känns igen efter sin långa medverkan som artistcoachen i Idol. Sofia brinner för att sammanföra musik och personlig utveckling och att hjälpa människor att använda rösten som ett redskap till att lära känna och befria sig själv. Vad ledde henne till den här platsen? Vem är egentligen Sofia Lilja? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Ståhl, Petfia. Välkommen hit!
Alltså, så fint.
Tack! Du, tack själv. Det är du som ska ha tack.
Ja, kul. Alltså, jag är så laddad för det här.
Gud, vad roligt. På vägen
hit.
Mer.
Ja, men jag cyklade ju hit. Det är ett bra sätt så att du vet, apropå rörelse och bara få landa. Susa genom staden. Jag sitter så fram emot att få prata med dig. Det här, jag måste också få börja med att säga, det här har ju varit en av mina visualiseringar.
Vad menar du nu?
Är inte det supercoolt?
Oh, berätta mer, du är helt exalterad. Berätta mer.
Nej, men jag använde mig av visualisering. Jag har gjort det i många år. Det var någonting som jag använde jättemycket under Idol. Det är en del av mental träning. Du känner säkert till det. Och vi gör ju det hela tiden i vår vardag. Men många gånger visualiserar vi ju det vi inte vill ska hända. Och så stressar vi oss och spårar runt det. Men man kan ju också hijacka det och visualisera det man vill ska hända. Och hur det känns och hur man vill att det ska kännas i kroppen. Vad man vill ge när man kommer dit. Vem man vill möta. Vem man vill ha omkring sig. And here we are.
Och då var det det här var med.
Ja, och grejen med det, jag kliver bara rakt in.
Ja,
det var ju när du, så här, dels vet jag vem du är, jag har sett det i olika sammanhang, och jag tror att jag fick mest tog rygg på dig när du och Linda började jobba. Och det var så här, just ja, hon. Jag har alltid tyckt att du har varit så himla härlig. Plus att du heter ju Sofia.
Mm.
Så det känns så här, man extra koll. Och också, många gånger har jag mött människor som någonstans har mött dig och kanske mött mig och någonstans säger, men det är sig som påminner om. Jag kan se ibland också att just det här med ordet befria är någonting som vi möts i.
Ja.
Och jag tänker också på längtan. Jag tänker apropå utmattning, att resa sig igen, våga på nytt. Det är så många saker.
Mm.
Så när du hörde av dig och ville ta sånglektioner hos mig, kände jag bara, here it comes.
Yeah.
För det är någonstans jag pinpointar människor som jag känner. Dels, jag tror mycket på att under så många år har jag varit i sammanhang där jag har behövt, har jag trott, behövt förminska mig själv, förändra mig själv. Men sen har jag insett att det handlar om att vara kring människor där man känner att man vågar vara i sitt ljus och vågar vara i sin kraft. Och där man kan på något sätt reflekteras tillsammans i det.
Mm.
i det jag jobbar med så kan det ju lätt, och jag tänker i andra sammanhang kan det ju lätt bli bara, nej, hon gör samma som mig, och hur blir det där, och ja, och nej, nu springer hon om mig. Och jag är också så, jag är också människa, det ligger ju på något sätt i vårt biologiska arv. Men jag vill på något sätt förändra det för mig själv och kunna se, wow, hon, tänk vad coolt att göra något tillsammans med henne eller med honom. Och då blir det en del av min visualisering. Och sen så har jag en tydlig metod för hur jag gör det som jag gärna delar lite längre fram. Men, men att sitta och ta samtal, att ta sånglektion, kände jag bara, det var så coolt. Och när du gick kände jag så här, det här är början på någonting nytt.
Åh, vad fint. Gud vad häftigt. Ja. Jag får säga ris och blir helt exalterad.
Det är en bra kombo. Gud, ris och exalterad.
Ja. Ah. Det var så intressant för att apropå, jag skriver under på allt det du säger för övrigt. Och sen så nu när jag precis innan jag skulle gå ner hit så är jag så här, just det. Mm. Sofia, och nu när jag träffat dig några gånger så bara kom det till mig det här med energi och hur olika människor har olika typer av energi. Mm. Och positiv energi finns ju väldigt många olika skepnader och nyanser. Mm. Man kan ju träffa någon som är liksom som en stormvind, som är liksom så här, wow, och så massa framåt andra och energi och glad och liksom positiv. Och så känner man, det där kändes inte så äkta. Mm. Fast det är jätteglatt. Mm. Eller det behöver inte vara äkta heller, utan det kan vara att det kanske är lite fladdrigt, den där glada energin eller sådär. Och det jag alltid möter när jag möter dig är en glad energi som är lugn.
Mm.
Och som känns liksom, och då är det väl ordet kanske förankrad eller grundad eller sådär.
Just det.
Och det ger ju ett helt annat intryck, upplever jag överlag. Mm. Och det fick mig att tänka då på energi. Så jag vill att vi bara, vad tänker du om det jag precis sa?
Wow. Jag känner att jag blev grundad. Så jag bara, ja, men alltså, oh, spännande. Nej, men det som kommer bara helt intuitivt är just med energi. Jag tänker mig att vi drivs av två krafter om man trattar ner det. Rädsla och längtan. Och det är ju energi både och.
Mm.
Och sen finns ju det oändliga lager hur de här krafterna visar sig. Och jag har varit driven så mycket av min rädsla under mitt liv. Jag har varit enormt mörkrädd i hela min uppväxt. Alltså när jag tänker tillbaka så hade jag ju ordentliga sömnstörningar, men jag fattade ju inte det då. Utan jag, ja, det finns jättemycket att prata om det. Men tillbaka till energi. Så, och det är intressant det där du säger, en glad men grundad. För jag har nog många gånger kunnat uppleva att jag har varit så att man måste slå på och man ska, och jag har mycket kraft. Och det har blivit nästan så att apropå vad det är sprunget ur. Om det har varit sprunget ur rädsla så kan det ju, precis som det du beskrev inledningsvis, uppleva som, wow, här, så bara, oh, att det bara, sända nu, det är som att det bara försvinner bort. Det finns ingenting att ta på. Så därför måste jag alltid, till exempel när jag ska göra en sån här sak. Jag har ju så mycket jag vill prata om, och nu när jag känner mig fri. Jag känner att jag inte behöver dimra mig. Jag är inte driven av min rädsla längre, för jag är driven av min längtan. Och jag vet hur jag kan ta min rädsla i handen och leda mig själv genom rädslan i min längtans riktning. Och nu är den här. Så är det en fin kombo, just det här att vara på något sätt i min kraft, men också vara förankrad i min längtan. Och också, där tycker jag, apropå rädsla, många gånger så när man pratar om rädsla, bara, prata inte om rädsla. Eller, det är som när man ska prata om skam, nej, prata inte om skam. Men det är det vi behöver prata om. För det är det, tänker jag, som gör att vi många gånger klipper bort våra egna ankare. Eller klipper bort våra egna vingar. Och för mig, just det är intressant, det där ska jag meditera på. För att just att vara i en full energi men förankrad, det är ju superspännande. För man kan lätt tro att de är motpoler, eller hur?
Mm. Verkligen.
Ja, vad tänker du?
Nej, men det börjar så tydligt just när man möter människor. För alla människor kommer ju med någon slags energi. Mm. Och det gör vi ju allihopa. Mm. Men just när att det är som skillnad på just, alltså för just den positiva kraften. För den tror jag kan bli ganska endimensionell. Att man säger, ja, men den är glad.
Mm.
Jo, absolut. Mm. Men är den glad så här eller så här? Eller vilken typ av glad? Är man glad för att man ska leverera glad? Eller för att man säljer in sig själv med glad? Eller att man ska liksom, eller positiv eller så.
Ja.
Eller bara är det som en lugn, självklar, bara, här är jag. Mm. Alltså i det, och att det är väldigt positivt eller energifyllt eller glädjefyllt. Så jag tycker det är så spännande just med att så här, det finns ju, och det här tjatar jag om i alla forum, men just att så här, det, ingenting är ju svart eller vitt, eller bara antingen eller, två versioner, utan det finns ju hur mycket som helst, och det är oerhört spännande.
Du, alltså nu alltså, öppnades någon dörr här.
Kör.
Jag pratar mycket om, och jag tänker också mina klienter, det är ofta det kom, när man kommer en bit in i den terapeutiska resan, så kommer det upp där dualiteten, både och, kognitiv dissonans kan jag vara. Och jag tänker på mig själv, jag har alltid haft en slags bitterljuv, så här, melankoliskt drag som jag nog någonstans har återövrat de senaste åren. Och också utforskat mycket så här, var det kommer ifrån. Och jag tänker just tillbaka till det här, att vara både glad och grundad. För det jag pratar om, och nu blir jag helt rörd när jag går in i det. Det är coolt alltså.
Mm,
ja, det är fint. Och, för det är så angeläget. Så angeläget.
Mm.
Och jag tror att... Va? Coolt, inte det?
Välkommen.
Ja, men det är så angeläget. Och jag tänker att det är när jag väl har släppt fram det, alltså släppt fram mig själv, så kan jag på något sätt härbärgera det här att vara på något sätt ett kärl av, att det får vara djupt, det får vara hur djupt som helst.
Mm.
Och det är inget farligt, men det kan också vara väldigt glatt och väldigt varmt och väldigt ljust.
Mm.
Alltså jag är ju inte längre... Fy vad djupt det blir. Jag är inte längre rädd för mörkret.
Nej.
För att jag är ljus.
Gud vad fint, jag blir också tårögd. Men är det inte också det som så många människor går igenom? Att man på, alltså apropå det här ordet du sa, befria dig och så. Mm. Och att dels allt det du säger om rädslor, men sen också de här begränsningarna som man sätter för sig själv. Och som du också sa, förminskandet. Alltså, och det uttrycker sig på så många sätt. Och man kanske inte ens riktigt har kopplat det hela vägen att det är det man gör. För man lever bara på i livet.
Mm.
Men när började du förstå att det var... Att de här sakerna som att begränsa, förminska och rädslorna, när började du liksom förstå eller rota eller uppmärksamma det?
Vilken spännande fråga. Ja, men dels en riktig sån här, du vet, awakening, om man nu ska prata i engelska term, ett uppvaknande, var när jag, och det är också kanske kan man tycka klassiskt, men när jag var gravid och skulle få mitt första barn. Och egentligen har jag ju haft andra uppvaknanden innan den. Vi får se om vi kommer in till dem. Men det här är ett sånt tydligt, tänker jag, apropå rädsla och längtan. Och jag är ju i princip fixerad vid att försöka begripliggöra och förtydliga de här inre processerna för människor. För att jag har levt ett helt liv och haft en upplevelse när jag har vänt mig inåt, har det varit så ogreppbart. Och i efterhand har jag förstått det för att jag har varit avstängd. Det är som att man kommer, du vet, in, jag brukar beskriva det inre livet som en skog, alltså en vacker härlig skog. Men många av oss, när vi vänder oss inåt, är det som att vi står vid den här skogsbrynet och kommer inte in. Och det är bara en mörk skogsvägg som målas upp. Men när jag jobbar med klienter så brukar jag som se, som en, apropå visualiseringen, en bild av att vi går där längs skogsstigen in i deras inre. Och de leder mig. Och vi öppnar nya vägar. Och i den där skogen, i alla människors skog, så finns det en glänta. Och i den gläntan finns en källa. Mm. Det är vår autenticitet. Där allt är sant, där allt är rent. Det är där vårt ursprung är, det är där vi börjar, det är där vi slutar, där vi går vidare, där allt knyts ihop. Och jag tänker att i den där gläntan vid källan så finns det också ett hus, det är vårt inre.
Mm.
Det är mitt hus. Alltså, runt det huset finns ett staket. Det är jag som bestämmer vem som kommer in upp i mitt kök som dricker kaffe. Det är jag som bestämmer vem som kommer upp i sovrummet, vem som får sitta i min vardagssoffa. Men under många år och många människor jag möter och mig själv har jag levt ett liv med ett hus utan väggar. Där folk har bara trampat in och jag har legat som en dörrmatta.
Mm.
Och min resa blev att någonstans börja etablera det här huset och någonstans hitta in i mitt inre, min inre skog, och etablera den här gläntan. Och musiken, tänker jag, när jag ser tillbaka på de här, för jag tror att din fråga handlar om så när jag började på något sätt plocka ihop de här bitarna. Musiken hittade ju mig som lite litet barn. Min mamma har en berättelse om när jag är 2 år och du vet, står i blöjorna i köket och radion spelar. Och helt plötsligt så sjunger Maria Callas, en fantastisk operasångare. Och min mamma ser hur jag bara stelnar till. Jag minns ju såklart inte det här, men jag minns upplevelsen som väldigt liten, just det här att bli drabbad. Och bli drabbad av musik. Och musik är ju, som jag ser det, en direkt koppling till den där källan. Så att det direkt bara dras dit. Och så gjorde den ju för mig. Och att ta mig dit i egen kraft var jag inte kapabel till. Idag är jag kapabel, för idag har jag på något sätt återövrat mitt inre. Och koppla tillbaka då till en tydlig insikt som jag fick apropå när jag var gravid. Det var att jag blev så i kontakt med min egen rädsla. För jag var livrädd för att föda barn. Jag förstod inte ens hur det skulle gå till. Mm. För jag kände i min kropp hur det bara stelnade till. Jag fattade ju, du vet, intellektuellt, kognitivt. Andra har fött barn, det kommer gå bra. Men jag kunde inte se. Och också att det var jag som skulle göra. Så jag kom, som tror jag, också mycket i kontakt med rädslan av... Har jag vad som krävs? Kommer jag klara? Kommer jag förstöra? Och det jag också kom i kontakt med var ju min längtan efter det här barnet. Och att få bli mamma. Och så hade jag en idé om... Jag tänker att, för att jag också så här, just kopplat till musik och kraft. Så jag har haft en förnimmelse om någonting mer inom mig. Någon form av kraft. Jag minns att när jag då skulle föda barn så hade jag då, det kan man tycka, att ta lite väl stora kliv, vilket också är en del av min personlighetsprofil, att maxa. Mm. Att jag ville föda utan smärtlindring. Jag ville föda naturligt. Och några år innan hade jag varit på Södra Bebis, som då fanns här i Stockholm, med en kompis som födde barn. Och det var som en hemmamiljö. Och jag minns att jag tänkte, då fanns inga tankar på att bli mamma och så vidare. Men jag minns att jag tänkte, om man någon gång ska föda barn är det ju här. För det var som ett härligt hotell och folk var mjuka, gick långsamt, pratade med varm röst, tog sig tid. Så jag kände bara, wow, här ska man ju vara. Så... När det väl var dags för mig så var det egentligen första samtalet jag ringde. Kan jag få komma till er? Kan ni hjälpa mig igenom det här? Och vid en lång historia kort så blev det på något sätt mötet att våga möta min rädsla. Och låta min längtan växa sig starkare än min rädsla. Och det jobbade jag ju med bokstavligen. Mm. Och det som slog mig så tydligt då där var dels hur starka de båda de krafterna är. Men att jag i det här fallet hade kapacitet att bemästra min rädsla. I längtan efter mitt barn. Och där började tankarna snurra. Bara så här, vänta nu, va? Vad mer i mitt liv är det så här? Att det är min rädsla. Och hur skulle det bli om jag bemästrade den rädslan? Och hittade sätt att kunna leda mig själv genom min rädsla. I min längtans riktning. Och en annan grej som också jag blev helt fixerad vid var. Hur mycket tid jag la på det här. Att hjälpa mig själv igenom det. Alltså jag höll på att meditera, jag gjorde övningar, jag visualiserade. Alltså jag gjorde verkligen jobbet. Och då blev det också så tydligt att jag gör aldrig det. I andra fall. Mm. Utan då blir det direkt när jag närmar mig rädslan så bara, oh, läskigt. Och så tar man the easy way out. Jag börjar kunna se sådana mönster med människor jag jobbar med. Jag tänker med mina tyskcoacher. Jag hade börjat tänka mycket omkring så här, mental, du vet, kapacitet. Vänta nu, tänk vad mycket kapacitet jag har inom mig. Och vi alla. Och så började, där började bollen att rulla som jag egentligen idag jobbar med. Det här med rädsla, längtan och de metoder jag utvecklat. Mm. Och det är sprunget ur att jag såg vilken enorm kraft som kan befrias genom rädslan. Det tycker jag var så himla coolt, för det var ju också när då mötet... Alltså, jag kommer ihåg en meditation som var för varje andetag, för varje smärta... Är du ett steg närmare mötet med ditt barn? Så det var så bokstavligen att vända, vet, det här smärtan till längtan. Mm. Att smärtan är priset. Och jag tänker i mitt liv så många gånger när jag tänker tänker jobb och i sammanhang. Så här, priset för det liv jag längtar efter är ju det liv jag lever idag. Alltså vad jag vill att släppa taget om. Ja, nu börjar jag bara gå. Ja, du märker ju, jag har saker att prata om.
Ja. Det är helt, jag bara fortsätt. Du nämnde precis i början där någon metod som du gärna delar med dig av. Jag blev väldigt,
visualisering.
Väldigt nyfiken.
Ja, den delen. Alltså, och det är ju inte jag som har hittat på den, utan det är så här. När vi, och det här är ju unikt för oss människor, att kunna skapa inre bilder. Och allting vi gör, alltså som små barn, behöver ju lära oss. Hur går man? Äpple, och vi pratar lampa och pek. Och så behöver vi koppla ihop bilder, ord. Och sen kopplar man in inre bilder. Det är så vi kognitivt fungerar. Apropå att skapa inre bilder och koppla tankar till det. Och sen arkiveras ju det i vårt undermedvetna. Så man behöver inte hela tiden, man ska borsta tänderna till exempel, upp med den inre bilden, borsta tänderna. Nu borstar jag tänderna, jag tar tanken. Utan det arkiveras i autopilot. Men saken är bara den att om det arkiveras utifrån en negativ aspekt, jag tänker som människor som ska stå på scen, doink, då åker den inre bilden upp, det här kommer aldrig gå, när någon kommer tycka att jag är helt knäpp i huvudet. Och så då börjar ju autopiloten dirigera där inne hur det här inte kommer gå. Och någonstans behöver vi då etablera nya inre bilder och nya hjälpsamma tankar. Inte trycka bort de tankar som är, utan träna oss att kunna observera våra tankar. Ja, så ska man kunna tänka, hur mer ska jag kunna tänka? Och hur ska jag kunna tänka hjälpsamt? För jag tänker, en sån här situation, mitt prestationsmonster morrar ju deluxe. Alltså. Har du fakta? Hur detaljerat ska det vara? När kommer det här att släppas? Vänta nu, har du förberett dig? Vet du ens vad du håller på? Och då kan jag välja att så här, ta mitt prestationsmonster i knät och klia det lite grann, för den är otrygg. Trygga mig själv. Ja, jag förstår. Det är en massa negativa bilder här. Och så behöver jag etablera en ny bild. Så till exempel, bokstavligen handlar det om. Om jag skulle använda visualisering för den här stunden, vilket jag har gjort uppenbarligen, så kan jag ju se mig själv sittandes här. Då etablerar, nu, det såg inte ut riktigt som jag hade tänkt, men det funkar ändå. Etablera platsen. Etablera hur det, först måste man också, och det här är viktigt när man pratar om visualisering, för det kan lätt bli att man bara ska, du vet, visualisera när det går bra. Och det är oftast där man åker snett. Utan någonstans som jag använder det, att om jag är konkret här, jag tänker på Idol till exempel, för det är konkret, det är många, många som kan koppla in och hur det såg ut där och så vidare. Så var det något vi alltid gjorde, att när de hade valt sin låt till exempel, att kunna se sig själv på scenen och genomföra låten. Men också släppa fram allt man var rädd för. Mm. Och det är oftast det vi missar. Mm. Vi bara, det kommer gå bra, det kommer gå bra, det kommer gå bra. Och så går det inte bra och så är vi helt oförberedda. Utan att våga släppa fram, det känns jätteläskigt. Jag hade inte velat gjort den här låten, men nu sa juryn att, du vet. Och så våga processa det, se sig själv i det. Hur känns det i kroppen? Vad har jag för tankar? Vilka ser jag omkring mig? Vad är det jag gör mycket? Och släppa fram det. Och det är så intressant just det här med hur hjärnan funkar. För den vet ju inte vad som är sant eller inte. Utan den bara tycker, då åker vi på det här. Och det är här det coola kommer in. Att man kan programmera in nytt. Hur vill jag känna mig i kroppen? Trots att jag är rädd.
Mm.
Vad vill jag ha för tankar? När jag ser djuren till exempel. Eller när jag ser publiken. Eller... Och hur vill jag tänka om mig själv? Varför är jag ens här? Vad är syftet med att jag står på den här scenen? Och där, de flesta som, jag tänker under Idol till exempel, så var det alltid perioder när man, de som var med, men man tappar rösten, det var någon media drev, alltså man hade kört igenom den här mangeln och insåg det att okay, det jag kom med, det är inte det som kommer att på något sätt bryta igenom och ta mig vidare, utan jag behöver våga släppa, apropå, befria mig från vem jag trodde att jag var, vem jag inte vill vara. Och våga öppna upp mig för den jag faktiskt är. Bortom den perfekta rösten inom situationstecken eller juryns approval eller vad det nu kan vara.
Mm.
Vad är syftet med att jag är här? Och när man lyckas erövra det, apropå, jag tänker koppla tillbaka till min längtan med mitt barn. Det handlar inte om att göra den perfekta förlossningen. Det handlar inte om att jag ska minsann inte ta någon smärta. Det handlar om att våga vara så mycket i det som är, möta det jag är rädd för och leda mig själv genom det i längtan. Och när jag tänker så här tillbaka på åren med Idol, det som jag fick så mycket med, men jag tänker också apropå din fråga, så här, varför bitar du har plockat med dig, så såg jag en sån enorm kraft som frigjordes. Många gånger när det lät som sämst.
Mm.
Det är så lustigt att det blev så tydligt att det hade ingenting med att göra att det skulle låta bra. Utan det var känslan. När personen var helt autentisk och sann i det här är syftet varför jag är med. Och jag står i det, även om jag fick en voice crack eller även fast, ja vad det nu kan vara, så det här är jag. Då blev det, vet du vad, det var som att man kunde, jag kunde nästan uppleva, apropå energi, som en, du vet, en kraft av energi som gick från personen på scen, du vet, via bandet, ut i publiken, via kamerorna, backstage. Alltså alla kände av den. Och det var ju det då, sådana gånger som till exempel om juryn hade så här, pratat ner någon innan. Så bara, jag fattar inte vad som hände. Nej, för det var, tänker jag då, min teori är ju att den där personen sjöng från källan. Mm. Och då vibrerar alla andras källor, alltså alla andras inre. Och då är allting, då stämmer allting. Du vet, det är då man tänker så här, wow, kände du, var du där den där kvällen? Wow, det blir någonting magiskt.
Ja. Gud vad fint och intressant. Och det där kan man ju verkligen applicera till alltså, sin egen idolscen som, så här, eller sitt egna liv och så.
Exakt.
Men också det där, jag började fick upp också bild i huvudet på när man till exempel hör någon hålla ett tal och de slänger manuset åt sidan och bara, nu håller jag ett brandtal från hjärtat.
Exakt.
Och det kan ju verkligen ske, alltså stort som smått, i också så här små vardagssituationer kanske, när man, eller bara i en ny relation, men så här, ja, jag försöker att inte, om man typ dejtar någon eller så, och så börjar, åh gud, jag gillar verkligen personen, men nu ska jag hålla mig till det här spelet som man har lärt sig, och sen så börjar, nej men fan, jag tycker ju om dig så mycket, och så bara, så.
Det är samma sak.
Släppa på, det är också, nu flummar vi ut här, men apropå skogen, den här forsen som är så, här, så stängd, så blir det en liten, liten, liten å tills det kommer den här vårfloden som bara så börjar släppa lös liksom.
Du, alltså, åh fint, och vårfloden, ja, apropå inre bilder nu, va, och åker dem upp här. Jag tänker på det, jag tänker det här med idolscenen, det här händer överallt.
Mm.
Det här möter jag i ett ledningsgruppsrum. Du vet, när man vågar prata om det som obekvämt. Man vågar lyssna istället för att bara gå i affekt. Jag möter i ett klassrum. Jag kan möta det med mina barn. Jag kan möta det i mig själv. Jag möter i vårat möte. Och därför har jag varit helt rörd. Det var bara, yes! Vi är i gläntan.
Ja.
Vi är där. Och jag tänker att du beskriver den där ån. Apropå att befria sig själv och släppa taget. Så jag tänkte så mycket på det. Vad betyder egentligen det? Och så fick jag som en insikt en dag när jag satt på, du vet, på tunnelbanan, så säger man ju mind gap. Och så började jag tänka på så här, mind gap, mind gap. Men den är mind, just att apropå vårt mind, i vårt mind så finns det ju små glapp. Jag tänker apropå de här autopiloten, de här inprogrammerade sanningarna. Och att släppa taget när vi då är i vårt glapp. Så går vi ju in i, jag tänker, det ser man på scen, det ser man i alla de här sammanhangen, apropå spelet du beskrev. När vi då är i vårt glapp, vi upplever en osäkerhet, och så går vi in i våra säkerhetsbeteende, och så blir vi än mer disconnected. Men om vi vågar vara i det, apropå det du sa, bara, nu släpper jag det, bara, jag gillar dig, eller jag vet inte vad jag gör, men nu kysser vi, eller vad det nu är. Att man släpper taget och faller ner i det där glappet, vad händer? Jo, du hamnar rakt i källan. Och i den där forsen, där är allting sant. Och om jag vågar släppa taget och är sann, jag tänker precis det som vi gör nu. Ja, men då vågar ju du också det.
Ja.
Och det är det som händer på scen. Det är därför jag tänkte, jag såg ett klipp på YouTube nu med, vad heter hon, Olivia Rodriguez tror jag, gjorde ett så starkt tal apropå det här med det politiska läget i USA. Och man ser den, du vet, när de filmar att det är så här 100 000 människor. Och allting är bara där. För att det är sant. För att hon är i sin källa och når ut till alla andras. Ja, det här är så kraftfullt.
Och jag tänker bara på allt som man brukar säga utifrån. Alltså jag känner igen det här och har nog uttryckt det på samma sätt. Eller jag har menat samma sak som det du beskriver. Men jag har beskrivit det som att det är när någon dansar.
Ja.
Som när som man ser någon som inte längre är liksom i sitt huvud överhuvudtaget, utan att det är bara sker automatiskt i kroppen av kroppskännedom. Som någon som är jätteduktig på att laga mat. Som bara så här dansar fram sin matlagning. Eller någon som är... Alltså, jag har jättemycket erfarenhet och kunskap inom sitt område. Så att det ser ut som att personen dansar. Liksom. För att det sitter i kroppen.
Yes.
Och det är väl oberoende av att man står och följer ett recept och hit och dit. Eller man börjar, vänta nu, vad händer om jag smakar, kryddar, känner efter, ger kärlek, där ut sådär. Eller också med rörelse eller vad fasen som helst. Det kanske är liksom livs, en nyckel till någonting som är att såhär, våga släppa det där. Precis som du beskriver.
Ja, precis. Ja, vad fint alltså med dansen. Jag tänker att när vi är i kontakt med det där, jag tänker alltså kopplingen till musik. Jag ser musiken eller i rörelsen eller när man vågar prata om det som angeläget. Det blir som portaler in till den här forsen när allting på något sätt. Och jag tänker, det är det man pratar om, flow.
Mm.
Vad är flow? Jag ser att då är man ju mitt i den där källan och bara badar runt. Och bara allting, bara, jag vet precis, man tappar tid och rum. Det är också olika typer av upplevelser av samma essens. Och för mig, för att knyta tillbaka till på något sätt min resa i början. Musiken hjälpte mig att hitta dit. Men jag var tvungen att på något sätt utforska. Men vad betyder det här? Och vad är det som gör att jag ibland har tillgång till och ibland inte? Och för mig var ju det just att det är rädslan som blir blockerad. Och jag har en erfarenhet. En annan sån så här, uppvaknande var ju apropå rösten. Så rösten är ju, det som jag kan tycka är så spännande med rösten är ju, och jag tänker också nu apropå poddformatet, jag tror att en stor, det är mina hypoteser, en stor svar tror jag på varför poddformatet har varit så framgångsrikt är ju för att man använder rösten, man kommer varandra så nära. För man kan ju tycka så här, du vet, i första anblick, bara lyssna på några som pratar, det är inga bilder, det är ingenting, alltså det var mer. Men snacka om vilken stor genomslagskraft du har haft. Och genom rösten så är det som att vi kommer varandra extra nära. Vad tänker du om det?
Verkligen, gud ja. Och det är ju, det finns ju, så bilder kan ju absolut ge mycket, men det ger ju också ett annat utrymme till att kanske låta fördomarna ta plats eller döma ut eller att man ser någonting man stör sig på eller blir för mycket intryck eller vad det nu än kan vara. Rösten är ju bara rösten och så finns det liksom små nyanser i det och man plockar upp och man kan liksom, jag tror att det avskalade gör att det blir liksom direkt en annan kontakt såklart.
Ja, precis. Antar jag. Verkligen. Och jag tänker med rösten, jag brukar se det som rösten är själens klangbotten på något sätt, att i rösten på något sätt, när man vibrerar i rösten så är man på något sätt också sig själv så nära, och jag tänker att det är väl det som också gör att många människor drar sig till att sjunga, men samtidigt också som jag möter som har svårt med det. Som är så här, människor som kommer som är blockerade och att det visar sig mycket i rösten. Och jag har själv en sån erfarenhet när rösten på något sätt, det här rädslan bara tar ett strypgrepp kring rösten.
Mm. När du lyssnar tillbaka, för att det är en sak att sjunga eller att liksom utforska sin röst i olika toner eller så här, oh, nu ska jag ta det här steget och så där. Men också rösten när man pratar, har du upplevt, eller när du tittar tillbaka eller snarare då lyssnar tillbaka när du pratar och är, kan du se en skillnad i hur du använder din röst i pratet?
Spännande. Ja, men jag kan höra på min röst, apropå som du så här, med energin, om jag verkligen är där. Jag kan höra om jag är uppspeedad och så här, i prestationsmode kan jag höra på min röst. Jag kan höra på min röst om jag är trött, om jag är ledsen. Och det gör jag också på andras röster. Och det som jag tycker är så spännande just med rösten är att den är sammankopplad med den delen av vårt nervsystem som också är så här, apropå stress, apropå trygghet. Så det är inte så konstigt att vårt känsloliv på något sätt manifesteras i rösten.
Det är så spännande, för jag tänkte på också, för när jag har gått tillbaka till, jag känner igen mig väldigt mycket i det här med att så här, behöva befria sig och ha förminskat sig och sådär. Så när jag går tillbaka och till exempel, till er som lyssnar på den här podden, så jag började den 2015 redan och sen så har jag kört regelbundet sedan 2018. Och går jag tillbaka och lyssnar på de tidiga avsnitten eller andra filmer och alltså röstgrejer från väldigt många år sedan, jag är så liten. Min röst tar sån liten plats. Jag pratar mycket ljusare. Jag har inte samma pondus i rösten. Jag har inte så lika mörk röst. Den är liksom, för att jag var så mycket i att förminska mig själv. Att liksom ta lite mindre plats och vara liksom lite försiktig och alltihopa. Och det är så intressant, för det är sån enorm skillnad upplever jag då såklart. Men även om jag har visat det för vänner och sådär. Och jag tänker att det är samma sak med ens blick. Om man går tillbaka och tittar på bilder så kan man också se, om man vet en period i ens liv som kanske har varit utmanande eller svår, så börjar jag titta på blicken på gamla bilder. Eller lyssna på sin röst och börja, men gud, apropå då att såhär, inte ta sin plats eller förminska eller sådär. Kan du känna igen
sånt? Jag tänker på direkt när du pratar om blick. Och jag vet också, nu vill jag röra det igen. Jag kommer ihåg en bild. Det är en bild som är hemma hos mina föräldrar. Jag tror att de har den i sovrummet. Det är hela vår familj är. Och jag kanske är... Ja, man kan gissa att jag är typ 12-13. Jag blir helt rörd av det. Och jag kan se att jag är inte glad. Jag ser det i blicken. Och jag kan också se det här... Ja, att det är så avstängt.
Och så ung.
Så ung, ja. Samtidigt som jag då tänker tillbaka på... jag menar... Det finns ju en anledning varför jag jobbar idag just med, jag tänker, prestation, rädsla, skam, kreativitet. Det är egentligen de fyra som är mina så här pelare som jag jobbar med på olika sätt. För att kreativiteten har ju fört mig och hjälpt mig och läkt mig genom också många perioder när jag har varit väldigt avstängd. Att apropå förminskat mig, behövt, känt behov av att måste passa in. Jag menar, även om jag kommer från en kärleksfull familj, så att se ut som jag uppe i Västerbotten där de flesta inte ser ut som jag, gör ju också att det kan bli massa massa tankar om att inte duga, att inte passa in, vara som alla andra, och då samtidigt ha en längtan och ett inre kall av att göra någonting som innebär att ta mycket plats. Apropå, jag tänker att du pratar om det här med både och känslan, alltså dualiteten. Men det är spännande just med blicken. Jag tänker att blicken är ju verkligen så här själens spegel av, och det tycker jag är så fint nu när vi ses, när man ser varandra så här, att någonstans ser vi ju inte hela ansiktet, men vi ser varandras blick och vi hör varandras röst.
Hur är det för dig att då blicka tillbaka till just de här, det som har varit? Stannar du ofta upp och gör de reflektionerna och liksom går tillbaka till då till exempel de här bilderna eller de känslorna som var och så, eller vill du lämna och gå vidare?
Men jag har ju som sagt varit ett melankoliskt drag, så jag kan ju leva i det. Och jag kan se att det finns väldigt mycket läkning i det. Och jag har haft många år, jag tänker i terapi, och jag ser ju det som en livslång läkning och resa. Och jag, som sagt, var jag inte längre rädd för det. Utan jag kan se, jag försöker också lära mig. Jag tänker många gånger går jag tillbaka, tänker i mitt klientarbete. När jag har klienter som jag kan känna igen. Eller jag försöker förstå och inte bara vara i, du vet, i manualer eller i metoder. Utan kunna säga, hur var det här, den här perioden för mig i mitt liv? Och vad är det jag kan känna igen mig i? Och också med tanke på att jag tycker att det är viktigt att begripliggöra vad är det som händer med oss. Jag tänker just människor, många som jag möter har en stark drivkraft och är driven mycket alltså i prestation. Och det har ju jag också varit och fortfarande är. Men jag vill kunna använda min prestation på ett hälsosamt sätt. Och hur kan jag göra det? Och för att kunna göra det behöver jag få förståelse för när det inte är hälsosamt, utan när det hellre blir ett självutplånande sätt. Och där tänker jag att historien är också mycket en skatt av alltså jag brukar säga att vaska guld av våra tidigare fotspår, av så när det inte blev som vi ville, när det inte funkar och så vidare. Så jag tänker nog ganska mycket tillbaka. Och jag tänker också, sen när jag blir mamma så blir det också hela tiden, jag tänker kopplingar till det och kopplingar till min egen mamma, och att också vårda mig själv. Jag tänker på självvård. Så att det är verkligen någonting som jag ser det som, det där, som en cykel i det.
Det är så många spår här. Så jag säger, var ska vi gå vidare någonstans? Så det är så mycket som är så spännande. Men åter tillbaka till när du började hitta de här, när du började din resa med allt som det innebar, och just här kopplingen till musiken. För du sa att det var så många saker som ändå var rädslor och som hindrade dig och så. Vad finns det för avgörande stunder där?
Mm. Ja, men en avgörande stund var ju nog, tror jag, när jag, dels när jag började jobba som sångpedagog, då var jag typ 22 och upptäckte att det var så många som bara grät. Alltså när man sjöng. Och jag vet att jag hade, apropå inre bilden, upplevelse av att när vi sjöng så var det som att, du vet, jag brukar tänka så här, och jag kan komma tillbaka och hitta gamla anteckningar. Alltså det kändes som att dubbeldörrarna till själen bara flög upp.
Mm.
Och att jag kunde se mig själv lite bara, jahopp. Och det var ju, tänker jag, idag då, så att då står man i skogen. Och att många människor hade behov av process, och att musiken och sången blev, apropå portaler, blev en portal in dit. Och jag märkte också att jag varit nyfiken mer på, så vänta nu, hur är kopplingen? För att jag såg också att när vi vågar vara i det, så vart sången bättre inom situationstecken. Det vill säga att personen kunde känna att den kunde förmedla det den ville. Och då kände ju den att den var hemma. Inte i form av så här, nu sjunger jag bättre, högre, mörkare, mer wailer lite så. Och att kopplingen just med känslor och att uttrycka en känsla, men också connecta med en känsla. Så dels var det en sån så här, vänta nu, vad finns det här? Och att jag kände också, jag kommer ihåg att jag hela tiden rekommenderade folk till olika terapeuter och psykologer, men kände mig mer och mer nyfiken på det där. Och insåg också att jag själv också hade en dragning och också en fallenhet för det. Och sen såklart med åren med Idol. Och hela den ingången började egentligen med att jag hade bestämt mig för att jag skulle säga, jag kommer ihåg på det nya året, jag tror att det var 2004, så bestämde jag mig för att det här året ska jag säga mer ja än nej.
Mm.
Apropå var driven av rädsla. Jag hade några år tidigare tackat nej till att åka till USA för att spela in, för att jag var livrädd. Apropå driven av rädsla så sa jag nej till min egen dröm. Och jag hade jobbat ett antal år på Fryshuset, på deras gymnasium, och började känna hur min egen kraft på något sätt kunde kanaliseras tillsammans med de här ungdomarna som jag fick möjlighet att jobba med, och också koppla till musik och till sången, och började kunna mer och mer pussla ihop, vänta nu här, sången och musiken är ju också vägen till läkning. Vänta nu, hur kan man göra mer av det? Och sen kom telefonsamtalet från Idol. Och hade inte, jag tror faktiskt, apropå visualisera, om inte jag hade bestämt mig för innan, då hade jag nog sagt nej. Ja. För att min instinkt var så här, gud, det här låter superflummigt. Va? Tävling och musik? Det kan man ju inte göra. Och med sång dessutom, då kommer alla de där. Men så var det ju då, apropå min inre röst, som sa, Sofia, skulle det här kunna vara ett ja? Och hur skulle det då se ut? Och kan du inte börja med att ta ett möte? Och apropå rösten, hon som jag pratade med i telefon, Helene Magnusson, som var producent, hennes röst kände jag sånt förtroende för. Så jag på något sätt var ledd av hennes röst. Okej, vi tar ett möte. Och det blev ju en fantastisk kärlekshistoria i 9 år.
Mm.
Som jag också mycket lärde mig genom, att musiken och sången är verktyg, redskap till läkning och befrielse för människor. Både för den som utövar det, men också för den som får ta emot. Så det är därifrån som jag börjar känna, så vänta nu, det här kan man också tänka, som vi pratade om, just det här när saker och ting faller på plats. Det kunde jag uppleva, inte bara på scen, utan i våra möten, snack innan. Jag började kunna se, vänta nu, det här är ju samma sak. Och att musik och sång också är ett sånt lustfyllt sätt, ett sånt avdramatiserande sätt att kunna, apropå, få tillgång till själens dubbeldörrar. Många gånger så kan ju att kanske gå i terapi vara skrämmande, eller hur blir det? Det kommer för snabbt. Jag måste bara få berätta en berättelse som jag tycker sätter ljuset på det här så tydligt. Jag var satt på pendeln. Och du vet, med så här 4 stycken som har suttit 2-2-2-2. Och så var det några kids som satt mitt emot mig med så här öronsnäckor och lyssnade på låtar. Och jag kunde inte låta bli att höra vad de sa. De lyssnade på låtar och beskrev sitt mentala mående via vilka låtar de lyssnade på, beroende på om de, du vet, ja, när jag har ångest, då lyssnar jag på den här och då får jag den här känslan. Och vet du, jag blev så rörd. Dessutom så var det också artister och låtar, som människor som jag jobbar med, som jag visste deras historia.
Mm.
Vad den musiken hade varit läkande för dem. Och förstår du, den här butterfly-effekten jag kunde se, och då kände jag bara, wow, nej, men det här jag vill jobba med. och tog emot mig till mig, vidareutbildade mig till KBT-terapeut för att någonstans inte bara stå där vid skogsbrynet till själens skog och bara, jaha, gör man här? För det är viktigt att inte bara klampa in och bara, vi kör, utan jag har sån stark och respekt för det och att det behöver ske varsamt och med kunskap och med trygghet för den du leder igenom den processen.
Mm. Jag tänker att det är så vanligt att man kommer i kontakt med musik och har en förutfattad mening eller en vald sanning.
Mm.
Eller sång då kanske framförallt. Som när jag kom till dig där, när jag tog den där sånglektionen och bara så här, egentligen ingen värdering i det, men bara så här, jag har en vald sanning att jag inte kan sjunga.
Ah.
Jag har aldrig ens testat, utforskat, så här, jag har ingen aning, och bara så här, kan vi prova? Och så.
Ah.
Och jag tror att det är liksom lite så här, antingen så har man som sagt som barn haft en väldigt naturlig ingång att man alltid sjungit eller utforskat eller musik över närvaron och så. Säkert så för jättemånga.
Mm.
Och sen då vi andra, den kategorin som jag tillhör, som är så här, nej, aldrig liksom tänkt att, ingen aning, nej, jag kan inte sjunga, nej, men jag kan inte sjunga. Och så är det liksom en, jag är inte musikalisk och sådär, så är man inte, den dörren är så stängd. Och så behöver inte det vara något fel eller jobbigt, men det är väldigt självklart.
Mm.
Okej, men ni där borta har sångröst eller kan spela instrument eller är musiker eller liksom så musikaliska. Nej, men jag är inte det. Jag kan spela fotboll eller jag är så, vad man håller på med. Och om man är då den som kommer med en sån valsanning som jag gjorde till exempel. Oavsett om man tycker att det är jobbigt eller svårt eller inte. Men hur, för du bemötte det så himla fint. Mm. Och hur kan man tänka då om man lyssnar på det här och bara, jag är ju sån, jag kan inte sjunga. Hur gör man?
Hur gör man? Ja, men att våga ta steget. Jag tänker vilket du gjorde.
Mm.
För det var ju något som gjorde att du kom upp på min vind, som gjorde att du kontaktade mig. Så att jag tänker att våga göra något. Alltså apropå följa sin längtan. För även om man har en vald sanning av olika anledningar, men jag är ju inte sån, eller fått höra det till sig tydligt, så bara att man har tankar om eller en förnimmelse om, tänker jag, är ju din inre röst som säger kom. Vi provar.
Fint.
Och då är det viktigt, tänker jag, att göra det. Kanske tillsammans med människor man känner sig trygg med. Av någon anledning så hör du av det till mig. Jag hoppas att du känner en trygghet i det, även om du inte visste. För att jag möter så ofta människor som har liknande erfarenhet. Eller har fått höra så här, nej, men du ska nog inte sjunga. Kanske av föräldrarna som själva tycker att det är svårt och menar ingenting illa. Men på något sätt börjar indoktrinera den där valda sanningen. Så här, nej, men vi sjunger inte. Eller nej. Och jag tänker att, alltså, jag ser så här, rösten kan ju både, alltså, om vi kan våga befria vår röst och äga vår röst, så kan vi också befria och äga oss själva och läka oss själva framför allt. Så jag tyckte det var så spännande när du hörde av dig just av den anledningen. För att det jag försöker säga är att det är då rösten fyller sin sanna funktion, tänker jag. Sen är ju det en add-on, så här, wow, vi spelar in en skiva och det är fantastiskt om man gör till sitt yrke och så. Men tänk dig om alla människor skulle kunna komma till den platsen och skapa den tryggheten där rösten skulle kunna få bli fri. Det skulle läka en hel värld.
Mm. Ja, och just att det, så här, det handlar ju inte om att det ska låta bra eller inte. Det är väl egentligen helt orelevant.
Utan
känslan. Och
exakt.
För du pratade så fint om det här med att, så här, att hitta olika nivåer eller djupen och komma ner och utforska. Mm. Och det blir också ett helt annat sätt att andas. Det blir ett helt annat sätt att tillåta sig, att släppa sig fri. Så att absolut att sång kan ju vara allt det där som är liksom, åh gud vad vackert och vilken, allt det där.
Ja.
Men också ur det så här, ett hälsoperspektiv så är det ju någonting helt annat. Det är som meditation, närvaro, personlig utveckling, allt det du pratar om.
Ja, exakt.
Och det hör man kanske inte så ofta, för det är liksom, sjunga fint eller fult, var tyst.
Exakt, sjunga fint eller inte sjunga alls.
Exakt.
Och det är därför jag blev så glad också när du hörde av dig just kopplat till sången. För att om man tittar, det finns så mycket spännande forskning som har kommit senaste åren, tänk när man kan göra sån, man kan röntga och kolla hjärnan, vad som händer i hjärnan just kopplat till sång. Och där har det ju ingenting med att göra vad som låter bra. Utan det finns det sådana hälsoeffekter just kopplat till rösten, just kopplat till det parasympatiska nervsystemet som stimuleras via stämbanden, kopplat till vagusnerven. Alltså det finns sån effekt i, det är därför folk älskar att sjunga.
Mm.
Alltså, fast vi fattar inte riktigt varför. Nu börjar det komma forskning som kan förklara varför. Och där finns det ingenting med om vad som låter bra. Det har inte med saken att göra. Så att om man vill alltså apropå välmående och på ett härligt och mjukt sätt stärka sig själv fysiskt, mentalt, själsligt, låt rösten guida och utforska rösten.
Mm. Och hur börjar man då tänker då, man?
Om man börjar med, tänker på ett sätt, man kanske slår på en låt som man gillar och vågar sjunga med. Jag som har sjungit i helt liv sjung aldrig med låtar som jag lyssnar på. För där på något sätt kom min rädsla, vad ska vara bra, vad är inte bra. Jag tänker också många gånger så är ju, om vi bara går in lite på det här spåret just med sången och känslor. När vi lyssnar på låtar, alltså om vi känner oss peppiga och glada, så lyssnar vi ju oftast på peppiga och härliga låtar, för vi vill på något sätt förstärka känslan. Och när vi är ledsna lyssnar vi oftast på ledsna låtar, för vi behöver få den här tryggheten, valideringen via musiken. Så att det kan också vara svårt just med rösten, om man tänker sig att man kommer och man vill sjunga, och så vill man på något sätt, att det jag försöker säga är att det är viktigt att på något sätt våga möta det som är. För annars kan man direkt gå in i den här väggen av där rösten säger bara stopp. Så till exempel hitta en låt som känns på något sätt som klingar an med det tillstånd och det mående du är i. Och då kanske det blir en låt som är ganska soft eller lugn. Och utan att värdera det, utan bara vara i det. Sätt på sån låt, sjung med. Kanske gå till sammanhang, till någon kör. Men framförallt utforska det själv. Så dels sätta på någon. Alla har vi ju våra favoritlåtar. Så det gäller att inte göra det för komplicerat. Jag tänker just det här med att sjunga i duschen. Toppen. Det är ju inte en slump att de flesta som inte kanske vanligtvis sjunger i duschen. För där är vi oftast trygga, förhoppningsvis. Där får vi oftast vara i fred om man inte har trafik av familjen. Där är oftast akustik. Där är oftast varmt, vilket gör att vårt nervsystem tycker att det här är härligt. Vi känner oss avslappnade, behagliga och plopp. Så måste vi uttrycka det och där kommer sången. Så att bara kunna identifiera också så här, vart sjunger jag? Vart faller det så naturligt? Och det tredje är ju att välkomna det som kommer. Att inte värdera. Det är den största utmanaren när det gäller just det här vi pratar om. Tänker jag generellt för sig själv. Att någonstans träna upp sin förmåga att inte konstant värdera oss själva. Och då till vår nackdel. Utan att mer tänka på ett sådär barns vis. Bara, va? Kolla här, här kommer jag, så här lät jag idag. Och bara, vad är det? Ett annat sätt kan också vara att prata. Jag brukar använda mig mycket av, alltså att jag spelar in så här röstmemo när jag ska ett projekt, eller jag ska förbereda grejer, eller jag ska skriva grejer, att först prata ur med det. Ibland när jag promenerar, när jag springer. Alltså att hitta sätt att kunna umgås med rösten. Och vill man ha så här, okej, vart börjar jag? Identifiera vart använder du rösten? Redan nu, naturligt. Mm. Och börja där.
Det är så intressant just att se rösten som en, alltså att ge den mer fokus, som sagt, bara i pratet. Mm. Det här också så här, hur man, för man låter ju så olika i olika, och sen absolut att ta ton och allt det där. Men som du sa, att prata, att höra sin egen röst, bara det liksom. Eller notera, som du också var inne på, men hur jag upplever min röst i den här situationen eller där och då, det talar om lite grann vad jag befinner mig just nu och hur jag mår.
Yes.
Gud vad intressant. Vad skulle du säga att du befinner dig någonstans nu i livet?
Oj. Jag befinner mig nu, alltså jag har haft ett väldigt speciellt år. Jag har kallat det här, för mig det har varit ett mantra som har burit mig. Självvård pågår. Där, för jag har haft hjärtsäcksinflammation sedan i september.
Oj, vad innebär det om man inte vet?
Ja, det innebär vätska i hjärtsäcken. Det här är inget farligt. Det har alltid gått bra. Om någon lyssnar som tycker att det här är känsligt eller bäckligt. Och puls som hoppar väldigt mycket. Och högt tryck i hjärtat. Så det är ju allvarligt tillstånd så. Men jag, nu när vi spelar in det här så har jag bara för några dagar sedan fått varit på återbesök hos min kardiolog och fått det beskedet, apropå visualisera, som jag har visualiserat när han, du vet, att sitta där och han gör sin undersökning via ultraljud, vätskan är borta och får svar på proverna, trycket har gått ner och han säger, Sofia, grattis, det här ser fantastiskt bra ut. Då vill man ju bara jula ut därifrån alltså.
Gud, vilken ris. Grattis.
Eller hur?
Ja, underbart.
Ja, det är underbart. Men jag har verkligen, apropå vilket tillstånd du är i och vilket läge du är i. Alltså det här året har jag verkligen tagit till nästa nivå av självvård.
Mm.
Av att hjälpa mig själv, apropå pauser, befria mig själv från men alla de här när tankar kommer. Så jag måste skicka det där, måste jag. Varför måste jag? Hur skulle det vara om jag inte gjorde det? Jag hade en sån epiphany i badrummet en gång. När det var mycket sådana typer av tankar. Det skulle vara nyhetsbrev som skulle skickas, det skulle postas. Och så kände jag bara så här. Vad skulle hända om jag inte gjorde det? Och så hörde jag bara, apropå rösten, bara. Men gud, så skön. Och så bara. Du, då kanske vi, jag är ju min egen chef. Jag kan ju bara säga, hörni. Det blir en paus här. Och det är också varit en rädsla. Vad händer om jag pausar? Vad händer om jag skapar utrymme för det jag behöver?
Mm.
Så att jag har verkligen, apropå jag tänker, energin när vi pratade om inledningsvis, och grunda, jag har grundat mig så mycket och tillåtit mig av att ge mig själv det jag behöver.
Mm.
Men det har varit svårt. Jag har inte lärt mig det som i min uppväxt. Jag har haft svårt för det. Så att jag ser den här, även om det har varit svårt och utmanande med hjärtsäcksinflammationen, så har det också varit en gåva. Att jag har varit tvungen till att så här, dra i handbromsen.
Det säger de ju ibland, att livet ger oss inte det vi vill ha utan det vi behöver.
Exakt, det har det verkligen.
Ja.
Mm.
Vilka utmaningar har du upplevt i det då? För det är så här, okej, men nu när det har gått en tid och du är inne i det och du har erfarenhet av alla de här månaderna, snart ett år av allt det här nya beteendet, aktiva valet och så.
Mm.
Men vägen hit, vad har utmanat dig under tiden?
Nej, men alltså jättemycket. För mig, det är därför det har varit viktigt för mig. Så fort, för vila för mig har varit hot. Att vila har varit hot. Och jag tänker utifrån ett biologiskt perspektiv så kan ju det vara hot av att gå ner i vila, för då blir vi uppätna på savannen. Så är man väldigt mycket prestationsdriven så kan ju det många gånger trigga en känsla av hot. Och sen också min erfarenhet av att jag är på något sätt tränad av att prestera. Alltså jag har sett mitt värde i det jag gör. Och det är något som jag också kan känna igen ofta hos mina klienter. Att alltså, vem är jag när jag inte gör? Så det är mycket det som jag har behövt utforska. Ja, vem tusan är jag då?
Mm.
Och att våga möta, jag tänker, rädslan av att så här, nu vilar jag. Och vara apropå glappet. Att inte då börja så här, jo men jag kan göra en livesändning från sängen. Det har jag i och för sig gjort tills jag insåg. Så här, nej men nu måste vi bara våga vara och bara falla djupare ner i det här glappet. Och sitta vid källan, gråtandes ibland. Möta min rädsla av att saker och ting förstörs. Det var en återkommande, så här, apropå valda sanningar. Inom KBT så jobbar man ju med olika typer av tankar, så automatiska tankar och det här grundantagandet om så här, vem är jag egentligen? Och för mig många gånger så visar sig ett grundantag att jag bara förstör. Det är ju fruktansvärt ju. Och nu är jag verkligen superpersonlig, men jag tycker att det är viktigt att prata om. Så fort jag hamnar i på något sätt ett ytterläge där det blir svårt, så är det den rädslan jag bara förstör. Och apropå när du frågar som jag var, vad är svårt? Jo, men det är ju att möta mig, alltså den lilla Sofia här i läget, av älskling, du förstör inte. Det du gör just nu är det att du vilar.
Mm.
Så jag behöver alltså skapa ett nytt narrativ apropå det. Därför har det varit viktigt för mig. Vad är det egentligen som sker nu? Jo, det är självvård. Det är det som pågår här nu. Och sen har ju det vuxit sig starkare och starkare och starkare. Och det är det som har gjort att jag också kunnat läkt och inte hamnat i att det bara går upp och ner hit och dit. Men sen har jag en erfarenhet av utmattning kopplat till endometrios som jag har haft. Så att jag har gjort den resan av så här, vem är jag när jag inte gör? Så jag har ju haft någon slags grund. Med det här året har jag behövt tagit till en ny nivå. Men jag tänker till dig som lyssnar. För jag kan tänka mig att det flera av er som lyssnar som också kanske kan känna igen er i att vi vet mer vem vi är när vi gör, men vi vet inte vem vi är när vi bara är. Och det är ju i mötet med oss själva när vi bara är. Det är där sann läkning och utveckling sker, tänker jag. För det var min erfarenhet.
Och om man tänker då, jag hör vad du säger, jag förstår allt det där egentligen, men vad är att bara vara?
Jag ska ge jättebra. Nej, men jag ska ge ett jättetydlig bild. Jag kommer ihåg när jag var i tillfrisknande från utmattning med min endometrios. Jag hade opererat bort min endometrios, för dig som inte vet vad det är ju en kvinnosjukdom som ungefär 10% av oss kvinnor har. En del vet inte om det. Oftast kopplat till enorma smärtor, vilket det var för mig, kopplat till menstruation, ägglossning. Och jag hade enorma smärtor som hade lett till kronisk smärta. Och efter ett antal år så fanns det som ingen annan utväg. Ingenting fungerade. Jag var tvungen att operera bort min livmoder. Och för mig var det en rädsla då. Vad händer om inte det fungerar? För då finns det inget mer att göra, apropå göra. Och då snabbspola fram till operera bort min livmoder. Det här är sommaren 2016. Jag minns att jag sitter hos min psykolog. Jag sitter längst ut på en sån här fåtölj typ som vi sitter. Och kände att det här funkar inte. För jag upplevde att jag gick ett steg fram, två steg bak, ett steg fram. Och kunde se mitt liv som den här mamman som ligger. Älskling, jag orkar inte nu. Jag orkar inte nu. Och som äter Citodon. Får dåliga levervärde. Så det här är inget liv. Och då minns jag att hon sa, vad gör du på de här dagarna när du mår bra? Och då hade jag en lång lista. Då var det att komma kapp livet.
Mm.
Och då sa hon på sin sköna fina svenska, men Sofia, på dina bra dagar, då ska du bara sitta i solen och vara. Och jag blev ju galen på henne. För jag kände att det är då, för då går ju mitt liv mig ur händerna. Men jag minns, apropå din fråga, vad är det man gör? Jag minns att jag satt i den där nedran solstolen. Och satt där. Okej, då sitter vi här. Och där också mötte. Det jag var rädd för att jag skulle missa. Det jag kände att jag inte kunde åstadkomma. Alla de här rädslorna, så satt jag där och någonstans fick ju trygga mig själv. Och det var vägen ur det.
Mm.
Alltså det är inte så här, jag menar, jag gick också på behandlingar som var kopplat till KBT. Jag fick ändra mina beteenden. Ett annat exempel är ju, så jag gick på en sån med inriktning på KBT kopplat till smärta och stress. Den första lektionen jag fick där var när jag laddade in på föreläsningen sen, för att jag hade ju maxat dagen, vilket var helt orimligt riggat, vilket jag vet idag att jag behöver rigga rimligt, för jag har en fallenhet att konstant rigga orimligt för mig själv. Sladdar in där, sätter mig ner och de börjar föreläsa om att kopplingen i kroppen mellan stress och smärta är förenat. Så har man en smärtproblematik, så är det stress så många gånger som driver igång det. Och för mig var det så, varför ingen sagt det här tidigare? Alltså att börja samla fakta, lära mig, börja förstå mina egna beteenden. En annan sån uppvaknande var när vi pratade om till exempel brott om beteende. Att inse, vänta nu, det här är tydligen något, när någon beskriver något, det där är ju jag. Att jag inte bara plockar ur diskmaskinen, samtidigt svarar jag på något mejl, pratar med något barn och funderar på en föreläsning jag ska göra. Alltså förstå, när man börjar kunna se sig själv, att jag har levt ett helt liv på ett helt orimligt sätt, så är det ju inte så konstigt att när jag då bara är, så är det som att livet, det allt bara faller över mig. Och det är svårt, men det är också helt avgörande. Mm. Vad tänker du om det?
Nej, men verkligen, 100%. Och jag gillar det ordet, bråttom beteende.
Ja.
För vi har ju någonstans fostrats i det här multitaskandet som kom för kanske världen nu 10, 15, 20 år sedan från New York eller någonting. Det var så här, oh, det är så bra att multitaska, man ska allt samtidigt. Oj, 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 och så. Och så bara, men, nej.
Nej, det är ju helt bedrövligt.
Exakt, och att man också så här beter sig som att, eller som att så här, prestationen som finns så mycket i hemmet, att det inte ens där hemma så är det en paus, utan då är det bara en långa att göra listor på allting som ska levereras där också. Det är bråttom beteendet, väldigt bra. Och när man börjar skynda sig utan att man egentligen har en tid att passa eller någonting. Och bara så här, räser, tävlar med allt och alla. Eller att man bara går jättesnabbt, gör saker snabbt, pratar snabbt. okej, halloj.
Men det är så full i skatt, för det är så intressant när man bara hör, bara, vänta nu, finns det ett begrepp för de här grejerna? Och idag när jag ser, vänta nu, varför stressar jag på? Jo, men det är för att jag är otrygg. Mm. Det är någonting som gör mig orolig här. Och när jag börjar fråga mig själv hjälpsamt, så här, vad är det jag stressad över? Och så kanske svaret kan komma, nej men jag kommer inte orka göra allt. Så bara, mänskling, du behöver inte göra allt. Vad är det vi kan, apropå befria, vad är det vi, jag brukar ibland så här, när jag vet att jag ska göra saker eller är i period när det här drivs igång, för det här är ju mitt gamla beteendeprogram som bara kan kicka in när som helst. Och då brukar jag göra en sån här, du vet, man pratar om så här to-do-list, så brukar jag göra en not-to-do-list. Mm. Så att jag vet, det här ska jag inte, det här ska vi bara, så, då lägger vi det åt sidan. För annars är jag där och håller på fiffelurar, och så gör jag saker som jag kanske inte absolut ska göra.
Vad brukar jag stå på den?
Det kan många gånger vara allt ifrån att inte svara på mail kanske. Mm. Att inte gå in på sociala medier. Att hitta en plats där jag blir ostörd. Alltså inte sitta, om du då är hemma där jag vet att familjen kommer att trilla in. Utan så här, ta mitt dåliga samvete som mamma under armen och gå och sätta mig på mitt kontor en annanstans. Jag har ju egentligen en del av den metoden jag jobbar utifrån. Där det handlar om att rigga rimligt. Vad är att rigga rimligt? Om jag skulle rigga min dag rimligt, vad skulle det vara? Som till exempel hit idag. Ställt larm för jag visste att när jag behöver åka. Jag ville vara här en stund innan så jag kunde gå på toaletten. Landa i huset, i energin. Fånga in mitt prestationsmonster. Rikta mig, så här, grunda mig i min längtan. Allt det där istället för att bara säga, ja, jag hinner. Mm. Men det intressanta är att vi konstant utmanas i det. Så att jag lever på ett helt annat sätt idag.
Jag noterade det när jag först såg det när jag kom till lobbyn, att du satt och inte höll på med telefonen. Mm. Det är ju annars någonting som i princip alla gör när man sitter och väntar på någonting, så är man i sin telefon.
Ja.
Och då är det så intressant att jag, på samma sätt som att jag när smarttelefonerna kom, noterade i tunnelbanan, nej men gud, den där sitter med en telefon och den sitter med sån, alltså, så noterar man det för att det var så nytt och bara, men gud, det är ingen som läser bok på tuben längre. Och sen till nu så här, nej men gud, ja, där sitter Sofia och gud vad härligt, och hon har ingen telefon i handen. Bara, du vet, det är inte ens en tanke utan bara en reflektion. Så. Och så bara, ja, gud vad härligt. Bara så, ja.
Mm. Mm. Nej men det är, oj, det finns så mycket som jag känner också att du skulle få prata om, men det är, jag tänker just det här med apropå tillbaka, för att jag kan så känna med människor, jag kan så känna med mig själv när jag var där, att jag kände så här att man inte, man sitter fast och man jobbar hårdare än någonsin, men det är som att det är en loop man har fastnat i. Och jag brukar beskriva det utifrån min egen erfarenhet, är ju att jag är fast på något sätt i det här, alltså glappet av att vara kvar i mina säkerhetsbeteende, för jag vill inte falla, men det är just falla jag behöver göra för att kunna landa tillbaka hem.
Är det inte så att vi håller på och försöker alldeles så mycket och kämpar alldeles så mycket, då finns det inte heller utrymme till, nej, kanske de här, till det som är sant eller det som är liksom det beslutet man egentligen hade behövt ta, eller ungefär som om man försöker slå i en spik och så bara så här, ska gå och bara, fast nej. Det är inte meningen.
Nej, verkligen. Jag tänker så här, nu när vi då har pratat så här, och jag tänker att, hur hade jag tagit med mig om jag hade lyssnat på det här? För det är lätt man börjar säga, okej, då gör jag det, och då gör jag det, och så gör jag det. Och så blir vi oförankrade. Att kunna göra någonting. Jag brukar tänka mycket utifrån så här, det viktiga är inte hur jag gör, utan att jag gör. Mm. Så vad kan jag göra idag för att sitta, inom situationstecken, i min solstol? Eller bara vara, vad är mitt bara vara idag? För att vi behöver öva på det. Vi behöver öva på ett nytt sätt. Och då behöver vi göra det med rimlighet. Och det som var en stor, alltså, miss, och det är ju en del av min resa, var ju att jag var ju så van att ta ifrån tårna. Men att ta ifrån tårna då i att bara vara, gjorde ju att jag på något sätt, jag sprang ju kul mig själv hela tiden.
Mm.
Och av då att så här, jag kommer ihåg apropå när jag var i det här med utmattning. Just det här, ja, men vad var det de ofta fick höra, så här, good enough, jag hade så svårt för det, jag blev så sjukt provocerad, good enough, ja men då kan vi ju skita i det. Och jag var tvungen att hitta ett annat sätt, vad handlar det om då? Jag menar så här, okej, okay, det var där det kom, så här, vad är rimligt idag? Och då att börja bygga från att idag, om jag ska välja en sak, ja, en sak. Då är det att kunna gå med min son till förskolan. Mm. Det är bara det jag kommer klara idag. Och då kunna höra alla de här grejerna som jag inte kommer göra. Så, jag kommer inte att kunna göra det. För då kan jag inte gå med min son. Apropå, vad är rädsla och längtan här?
Ja, gud. Vi kan fortsätta enheter. Om vi ska någonstans börja avrunda. Ja. Så ska du få den sista frågan som är den enda frågan som alla mina gäster får. Och den lyder som så. Vad är inte som det ser ut?
Vad är inte som det ser ut? Med mig, eller?
Fritolkning.
Vad är inte som det ser ut? Åh. Då tänker jag direkt det här. Vi tolkar ju verkligheten som vi uppfattar den, inte som den är. Mm. Så det är ju en superspännande fråga. Ja, det är ju att så här, hur skulle det här också kunna vara? Att kunna se att det finns mer möjligheter. Det mesta, tänker jag, är kanske inte som det ser ut. Och att bli medveten om att vad är det som gör att jag uppfattar det här på det här sättet just nu. Och att kunna se, vad är det? Jag håller på att tjata om rädsla och längtan. Vad är rädslan i det här? Och hur kan jag famna och trygga det? Och hur kan jag gå i riktningen mot min längtan? Vad är det som... Vad sa du i frågan igen? Vad är det som inte...
Vad är inte som det ser ut?
Vad är inte som det ser ut? Det ska jag nog säga är allt.
Om man vill ha mer av dig på något sätt och kanske boka en sånglektion eller någonting sånt, var hittar man dig och hur får man ta del av det?
Ja, men då hittar man mig på sofialilja.com. Där finns det, står om mig och mina digitala träningsprogram och kontakt till mig. Och så kan man följa mig på sociala medier. Men jag har förändrat mitt förhållningssätt till sociala medier.
Aha, ja. Bra.
Sofia Lilja heter jag där. Men jag vill inte vara ägd av algoritmer. Utan jag vill så här, jag är där i perioder. Och vi möts där. Men vi gör på våra egna villkor.
Mm. Bra. Mm. Tusen tack för att du kom hit och delade allt som du har delat. Det var fantastiskt fint.
Tack snälla för att jag fick komma.
Och tack till alla er som har lyssnat. Hoppas att ni har fått med er massa saker. Och jag skulle också vilja säga, prova att lyssna igen. För apropå alltså hur man uppfattar saker och ting. Det kanske är så att du plockar med dig någonting från det här avsnittet på ett annat sätt om en vecka eller två eller ett halvår. Så kanske, ja, jag börjar känna en fikt där, så det här ska vi säga idag.
Grymt.
Puss och kram på er. Vi hörs igen på söndag då ett nytt avsnitt av Filtrerat kommer. Ha det gott så länge. Puss och kram. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.